Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Det är ju därför det är lite så spännande med så här lite kluriga frågor som så att ja, men hur flödar pengarna i min ekonomi? Flödar de på det sättet jag vill? Eller ska jag öka flödet eller minska det? Ska jag styra det någon annanstans? Så att det blir som att ekonomi kan vara penseln som jag målar mitt liv med.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
När jag tänker så här, detta med knasboll har ju varit ett lite återkommande tema här de senaste gångerna när vi pratat om den här boken Rich Dad Poor Dad, där det handlar om att våga tänka lite annorlunda.
Och att vara lite gränslös.
Att vara lite gränslös. Ja, men lite så att man behöver liksom tänka annorlunda, göra annorlunda för att få nya resultat. Mm. Och jag tänker att idag är det avsnitt 276 och då vi kommer prata om hur många dagar klarar din ekonomi om du slutar arbeta idag. Och detta är ju då en reflektion och ett diskussionsavsnitt på det här kapitel 2 i den här Rich Dad Poor Dad-boken. Och det är lite utifrån den diskussionen som vi har haft i forumet och boken, för att det är så här instuderingsfrågor. Och jag vet att det var någon som kom, vi hade ju sån här AV på Patreon häromdagen, och så var det någon som kom fram till mig och sa, Jan, det har ju varit mycket sån här personlig utveckling här nu, Rich Dad, Poor Dad, och jag längtar tillbaka till de här faktaspäckade avsnitten. Och då är jag så här, absolut, de kommer ju komma också, men ibland så upplever jag så att det är tillbaka till rötterna och tankesättet, tror jag, eller hoppas jag, är att genom liksom sättet, att, om jag förändrar sättet att tänka, så kommer jag kunna skapa mycket, mycket större resultat. Det är att lära sig fiska snarare än att säga liksom så här, ja men vilken fond ska jag investera i? Vilka är de bästa fonderna? För att det är liksom normalt sett våra mest uppskattade avsnitt som kommer i januari. Men jag tänker att detta blir egentligen så här, detta är vad många behöver, men vad få vill ha.
Ja, ungefär så är det nog.
Så kan man väl säga. Och jag tycker det är liksom lite spännande här med Rich Dad Poor Dad. Men där kan jag väl också säga att du och jag har ju inlett så här projekt Välja om.
Ja, men det låter jättekonstigt vad det är. För ja. Välja om saker i sitt liv eller välja bort dem eller välja något nytt. Eller?
Ja, precis. Ja. Precis. Mm. Nej, men det var också någon, vi träffade Moa Diseborn som har varit med i podden. Och hon sa så här, hon kommer från Hudiksvall. Och så sa hon så här, det är stor skillnad på att bo i Hudiksvall för att man någon gång i livet har flyttat från Hudiksvall och sen flyttar tillbaka versus att ha bott i Hudiksvall hela sitt liv.
Ja, ja. För då har man kanske, i det första fallet har man valt om Hudiksvall.
Exakt. Då har man ju liksom valt om, okej, men jag vill ha Hudiksvall i mitt liv. Jag har inte Hudiksvall för att Hudiksvall. för att jag alltid har haft det. Och jag tänker att detta är ju liksom, så att det handlar ju om lite så här, ja, men vart vill vi med Rika tillsammans och hur ska poddarna se ut och hur ska avsnitten och forumet och sånt. Så att det här är mycket diskussion och sånt, en process som jag tror vi kommer bjuda in dig som lyssnar och de som är i forumet har ju redan varit med och börjat ge feedback och sådant. Så att det blir liksom en process som vi gör tillsammans och naturligtvis liksom också tillsammans med då Patreon-communityn. När vi tittar på som vi hade after work så vi har liksom så här, försöker ha en års, mitt mål är att 2023 ska vara lite så här, lite mer så här struktur, det ska vara lite mer liksom utbildning, det ska vara liksom, ja, men så här, hänga tillsammans, ja, men så här, verkligen rika tillsammans in action på något sätt.
Det låter ju spännande.
Så att vi får se, så att jag tror att det kommer synas igenom i dagens avsnitt. Så att jag tror också så att det är alla som är så här, när kommer bästa fonderna avsnittet, när kommer bästa kreditkortet och sånt, så är
men
så här,
brukar vi inte ta det
i januari? Så att folk är nog så att de har längtat. Mm. Och så är det november nu, så att ja, men det kommer.
Men först får ni ha jul, människor.
Ja, men precis. Ja, men snyggt. Så att jag tänker att vi hoppar rakt in i det. Och kommer du ihåg att förra veckan, i förra avsnittet, så pratade vi om Marcus.
Han har ju köpt bil nu, såg jag.
Nej, men du får inte avslöja det, men det var ju precis så han där.
Strunt samma, precis, vi börjar från början igen. Marco
hade ju, då beskrev ju honom så här, ja men då att han är så oskyldig och så fin ekonomi, det var bara så här inkomst och utgifter, han har inte dratt på sig några skulder.
Nej, det var så enkelt och vackert
precis, inga sådana här tärande tillgångar som liksom kostar en pengar. Och sen så skriver han liksom det första, bara så här, hej! Kul att ni gav mig beröm för min oskuldsfulla ekonomi. Men jag ska vara ärlig, under veckan som gick så tog jag ett billån på 142 600 och jag har skaffat bil. Liksom så var jag så här, nej! Men det är klart man ska skaffa en bil om man vill ha det, och vi är jättenöjda. En av de grejerna som vi redan har valt om då i det här projektet är ju då vår bil. Den var vi tydligen båda väldigt nöjda med. Men det var så roligt att liksom även Marcus trillade dit, och han trillade dit liksom 3 dagar efter avsnittet.
Ja.
Men det har kommit jättemycket liksom roliga kommentarer på forumet. Apropå du rättade ju mig nu här precis i mitt uttal, så var det också Potatis 87 eller Alex skriver så här: hej Jan, tack för ett fantastiskt forum och podd. Det som stör mig lite är hur du uttalar ordet dept. B-et i ordet är tyst, det uttalas således det. Ha en fortsatt trevlig dag. Mm. Så att jag ber om ursäkt.
Som språkpolis, det är jag också ibland. Men engelskan där, jag sa också dept.
Ja, men nu vet vi att det heter dept. Ja. Så att tack för feedbacken. Ska du läsa, ta en kommentar här från
Mazzetti. Äntligen, det här med din låda över resultat och balansräkning och hur man kan visualisera ens vardagsekonomi har äntligen gett mig ett välbehövligt verktyg som jag, när jag ska förklara det hela för min son som absolut inte är dum i huvudet men helt ointresserad av ekonomi. Genialt. Nu jävla ska det bli ändring på det här, står det inom parentes.
Ja, ja, men och det är detta som jag tycker är fint, för att liksom så här, detta kommer för mig att göra mer skillnad för då Mats och för hans liksom son än att säga så här, köp Länsförsäkringar global indexnära eller köp Lysa eller vad det nu än må vara. Sen har vi en kommentar från Harvest, och detta är också så här fantastiskt med Rikssammansforumet. För då skriver han, kan du läsa
vad han skriver? Jag kan läsa. Ja. En annan sak jag tänkte på när det gäller en balansräkning. Om nu studielån tas upp på skuldsidan, borde inte utbildningen tas upp på tillgångssidan? Typ humankapital eller något. Jag tänker på den extra lön som utbildningen kan ge under de år som en har kvar på arbetsmarknaden.
Ja.
Ja, men good precis. Point.
Ja, jag skrev också så här, jag gillar det jättemycket. Så bara sagt, det är klart, eftersom det, man kan ju kvantifiera ens humankapital. Det kan man ju sätta ett pris på. Vi hade det i en tidigare avsnitt runt 250. Jag tror avsnittet heter så här, humankapital din mest underskattade tillgång. Och där har vi satt med att man kan räkna ut värdet på det. Och detta är ju jätteroligt, för att då har vi liksom många olika åsikter. Och då kommer Ola Morin och så skriver så här, humankapital är ett hittepå, precis som ett högt aktiepris på en tillgång är samma som en vinst.
Jag men Ola Morin, vill inte han liksom provocera?
Jo, men så här, Ola Morin är forumets contrarian.
Ja.
Och jag uppskattar detta, för det blir ju den här dynamiken i forumet. För det handlar inte om att vara en bajskorv och bara liksom skjuta ner någonting. Utan det handlar om att skapa tankespjärnet. Ja. Men för mitt svar till Ola var ju så här, ja, fast försök gå till en bank och låna pengar med ett lågt humankapital. Alltså det vill säga, när har du lågt humankapital? Ja, men som 65-åring. Mm. Med? Och återigen, det handlar inte om något värde hur man är som person, utan det är bara så här, humankapitalet är summan av alla dina framtida inkomster med en diskonteringsränta. Och det är så här, är du 65 och ska gå i pension, då har du ju bara din pension som liksom inkomst resten av livet. Och sen är det ju oklart hur länge du lever, så det är ju liksom också begränsat, så att banken tycker det är ganska stor risk att låna ut pengar till en 65-åring. Det är därför nästan inga 65-åringar får lån.
Nej.
Så att säga att humankapitalet inte finns, påstår jag, är liksom fel. Men sen blir det också så här, men ska jag sätta upp det i min balansräkning? Ja, jag kan tycka att det ger ett annat perspektiv och öppnar vissa möjligheter. Och,
det är liksom ett annat sätt att se på hela sin ekonomi. Det är ju för där är ju livet.
Yeah.
Alltså det är som att livet får plats i den lite grann. Lite mer än vad den brukar.
Ja, och plötsligt så
resultat och balansräkning.
Och så blir det liksom också ganska intressant. Okej, men så här, men jag betalar för en utbildning, för det höjer mitt humankapital. Liksom,
undrar ifall Ramizetti har sina sådana. Han skriver ju i sina mejl att han self-invest heavily. Det säger att han lägger mycket pengar på sina egna utbildningar till sig själv. Liksom, självinvesterar i sig själv.
Så jag har inte tänkt på det förrän jag såg kommentaren. Jag var så här, detta måste jag tänka vidare på. Som liksom som en input. Så jag bara så här, coolt.
Yeah.
Bra, så det var några highlights i kommentaren. Alltså det var så här 100 kommentarer i forumet. Och det var till och med så att vi bröt ut en tråd som spårade ut i så här, ägt boende borde ju vara billigare än ett hyrt boende, eftersom du inte har samma ekonomiska risk. Så att forumet, fantastiskt. Har du inte besökt forumet, du som lyssnar eller tittar, välkommen. Det är lite spretigt, det är lite roligt, det är lite nördigt.
Man kan fastna där länge faktiskt, men jag lär mig mycket på vardag.
Är du där?
Ja.
Men du skriver
jag
ju
aldrig. Men jag är lite sån fluktare, tror jag.
Fluktare?
Ja, men så, jag vet inte, det är
lurkare.
Lurkare. Ja, men inte fluktare kanske, men det var någon journalist som, eller någon som kurserade och skrev en egen åsikt i SvD eller något sånt, att det är den värsta sortens människor på internet. Det är de som är ute och läser på folks Instagram och i forum och sånt och sen inte skriver ett skit själva.
Alltså.
Så jag bara, jag kan tänka på andra som är hemskare faktiskt. Men jag är där faktiskt ibland.
Ibland, ja.
Mm.
You're welcome. Du är saknad där i alla fall, både av mig och andra.
Mm.
Men jag tänker att vi ska, nu har det blivit lite reflektion här, men jag tänkte att vi ska ta hans study guide.
Yeah.
Så i boken Rich Dad Poor Dad så har han några liksom meningar som han tycker man ska reflektera över. Och detta tycker jag är så här, till exempel jag vet att det var som Ola gjorde det med, inte Ola Morin utan en annan Ola, gjorde det tillsammans med sin fru eller sin partner eller sin vän. Nej, han gjorde det med sin fru, men detta är liksom man kan göra det tillsammans med andra. Framförallt frågorna som vi tar om en liten stund.
Mm.
För det är liksom, jag tycker det är intressant. Att, och detta är, liksom så här, detta är ju tredje gången vi gör en serie avsnitt på Rich Dad Poor Dad. Vi gjorde det första gången när vi läste den typ 2008. Sen tror jag vi gjorde avsnitt 33 för 220 veckor sedan.
Yeah.
240 veckor sedan. Och sen nu. Liksom, så att,
det blir mer och mer extensivt för varje gång vi gör det.
Ja, men precis. Men jag tror för att man hittar nya nyanser.
Yeah.
Men ska du läsa första meningen?
Mm. It's not how much money you make, it's how much money you keep.
Mm. Och det är frågan, varför säger han det och vad menas? Jag tycker detta är superspännande. Inget konstigt. Det är därför jag alltid brukar säga men det är ju deltat, alltså det är ju resultatet mellan dina inkomster och utgifter. Det är det du kan investera. Liksom. Det är ju det som är motorn i hela ditt sparande. Och det pratar vi om, tror jag, avsnitt 250-ish om just keep buying. Att när du är i början av din karriär så är det lätt att det kan bli så mycket fokus på hur har jag den bästa portföljen, den bästa fonden, ska jag börja med Lysa eller Opti, ska jag ha den här liksom allvärdesportföljen. Och jag är så här, du har 100 000 eller du har 10 000, så här, välj något och lägg tid på att öka din lön, jobba, ska starta företag vid sidan eller någonting så att du ökar din inkomst, så att du kan spara mer pengar, så att du kommer liksom få igång, du kommer få mycket mer avkastning på lång sikt genom att lägga mer fokus på att liksom ha ett överskott i din ekonomi. Och sen den andra reflektionen som jag har på detta är ju det som vi var inne på, att mer pengar ökar ju många gånger bara volymen. Att mer pengar in blir ju mer utgifter.
Ja, man ska få sig mer utgifter.
Ja, och vad man ser många gånger är att många som tjänar väldigt mycket pengar, det ser jag ju så här supportsamtal när jag gör så här spirekta coaching, att där är ju många höginkomsttagare, men så ser det ut som att de sparar mycket pengar, men då det är så här, sparandet är så här, ja men 5 000 i månaden eller 10 000 i månaden, ja men sen försvinner din skidresa, sen försvinner din semester, och då är det ju inget överskott.
Ja. Jag tänkte på det med, som vi pratade om i Rikaste man i Babylon, att man sätter av sitt sparande innan man betalar sina utgifter.
Mm.
Och att det ska vara liksom en procentandel av alla inkomster.
Mm.
Eller hur? För då kommer man ändå runt det lite grann, det här viljan att öka sin levnadsstandard. Liksom.
Ja, fast det blir ändå samma sak där. Alltså det blir ju liksom klurigt, för att dina utgifter tenderar att öka i samma takt. Och då behöver du gå in och ändra. Så jag tror att,
ja, men det är det jag menar. När du har de här fler inkomsterna så måste du ju ändra procentsatsen du sätter av hela tiden. Ju.
Ja, ja.
Men det, man måste ju ha huvudet med sig där och veta, så annars kommer det gå åt.
Ja, precis. Nej, så att jag tycker så här, bli inte imponerad av att någon har mycket pengar, för det betyder inte att de har bra investeringar, det betyder att de inte är duktiga på att investera. Bli inte imponerad av människor som tjänar mycket pengar, för tjänar mycket pengar och de har mycket utgifter. Ja, då är det inte, de kanske inte ens bättre på det än du, utan tvärtom.
De kanske inte ens vet om hur mycket deras utgifter är. Du pratar ju om något överläkarpar som du stött på vid något tillfälle.
De tjänar 116 000 netto.
Ja, tillsammans hade de in det. Ja. Liksom. Och sen så när de väl stolpade upp sin ekonomi och så i ett verktyg, så blev de förbannade.
Ja,
de såg att det försvann så. 110 000 varje månad.
Jag tror de gick 1500 kronor plus.
Så att det är inte säkert man ens har koll på det, på ekonomin, för det bara rullar på liksom.
Ja. Så att även sådana, du vet, som ser ut att ha dyrt hus, dyr bil, liksom ser ut att ha mycket pengar och tjänar mycket pengar, man kanske ser det, man har gjort så här lönekollen på dem eller något. Bli inte imponerad, bli imponerad av den som har höga inkomster och låga utgifter. Liksom. Och inte ens den personen kan du vara säker på att du kan vara imponerad på, för där kan ju också vara så här, har personen ett rikt liv, de har mycket pengar och ett stort kassaflöde.
Men jag tycker det är jobbigt nu, Jan. För man ska ha ett rikt liv, men man ska ändå inte ha för stora utgifter. Alltså det handlar verkligen om att hitta någon slags balans.
Ja, men behöver inte ha. Jag har inte sagt något. Ja, okej då.
Förstår du vad jag menar?
Ja. Så att, nej, men då är vi tillbaka på Die with Zero-avsnitten. Jag anser så här, tricket är ju att hitta, vad är ett rikt liv för mig? Mm. Vad är min balans liksom för det där?
Mm.
Ska vi ta nästa punkt?
Intelligence solves problems and produces money. Money without financial intelligence is money soon gone.
Ja, det är liksom så här att det börjar ju med liksom tanken, börjar med utbildningen.
Mm.
Så att, ja, lära folk fiska, jag tänker, varför? Nej, men jag så här, det handlar ju om så här, den finansiella kompetensen, att den är viktigare än sakfrågan.
Men det är väl det som du sa innan nu, bara för att man har en viss kompetens att få in sin lön så betyder inte det att man sen kan hantera sina pengar. Ju.
Ja, och så här, money without financial intelligence, alltså, det är ju den folkbildningen som jag upplever, eller jag tror och hoppas att folk upplever att vi gör. Alltså, ja, men det handlar om låga avgifter, det handlar om att investera globalt, det handlar om att sprida, liksom, sprida riskerna, det handlar om liksom så här, långsiktig vinnare. Det spelar ingen roll att börsen går ner. För att money without financial intelligence, money soon gone. Ja, men det är klart. Alltså, vi har ju sett så här, folk får panik när börsen faller och inser inte att så här, men det tillhör spelet, det är priset vi betalar för att vara med. Folk blir av med pengar för att de betalar höga avgifter. Folk blir av med pengar för att de liksom tror på den här liksom kryptoannonsen. Det är nästa stora grej. Folk blir lurade i bedrägerier. Alltså, så att det handlar ju...
Det handlar ju också om ett ego... Vad heter det? Att managera sitt ego, antar jag. För att det är så himla lätt att inte vara långsiktig, för att alltså egot är ju inte långsiktigt, om man säger så. Egot vill ha sin kick nu och man vill vara med på vägen upp med krypto eller whatever liksom.
Ja. Och det finns
ju
bara massa...
egot egentligen som pratar. Jag tror det är väldigt viktigt i den finansiella intelligensen att känna sig själv och förstå, jag kommer få de här impulserna och de kommer jag behöva hantera någon annanstans.
Ja, precis. Ja, men vi har en tråd i forumet som heter så här, missade du XXX-tåget? Och så brukar jag uppdatera den. Okej, titta här nu. Missade du till exempel med Facebook som gick upp så här 6 gånger mer än index? Nu är det under index. Missade du ny teknik-tåget? Ja, nu är Swedbank Robur ny teknik sämre än ett globalindex. Missade du det här? Ingen fara, nu är det sämre än index.
Okej, alltså, så att man kan känna sig lugn när man
tittar i och det är jättemånga, liksom, och grejen är så att tänk på så här, de flesta köper den populära investeringen när den har blivit populär. Annars hade den inte varit populär. Mm. Tricket är ju att köpa den innan. Men då är det ju svårt att veta vilken är det som kommer att bli populär framåt.
Ja.
Liksom.
Ja, visst.
Så att jag håller med så här, money without financial intelligence is money soon gone. Eller Claes Erik sa ju det till mig en gång så här, när en person med pengar träffar en person med erfarenhet så händer alltid samma sak. Person med erfarenhet får pengar och personen med pengar får erfarenhet.
Mm.
Så grattis. Liksom.
Men det här finansiell intelligens, är det samma sak som erfarenhet då? Eller inte urskilja det riktigt.
Men erfarenhet, så här, du kan få erfarenhet av att du har förlorat pengar 10 gånger.
Ja.
Men det är ju ingen intelligens. Alltså intelligensen kommer ju när du lär dig någonting av det.
Ja, absolut. Ja. Man måste lära sig någonting av det. Men det kan ju också vara så att man vill ju inte göra de där misstagen och lära sig av dem. Man vill ha den finansiella intelligensen ny på en gång.
Ja.
Hur får man den då?
Jo, men man lyssnar på dem som har gjort innan. Alltså, för att ta var Hudviksvalls exempel.
Ja.
Jag lyssnar på dem som har varit ute i världen och kommit tillbaka till Hudviksvall.
Mm.
Problemet är att jag upplever så här att folk är så här, ja, jag har hört det nu. Ja, hej då. Liksom, det är ju det som händer. Alltså i sin, så att, och det är ju detta som jag upplever så himla slitigt ibland.
Yeah.
Att jag är så här, kolla här, jag har varit där ute, jag har rest runt, jag har varit i taggbuskarna, jag har liksom skrapat knäna, jag har liksom lyckats med vissa grejer. Och jag kan säga så här, det har inte varit värt det. Jag är tillbaka i Hudviksvall. Hudviksvall var jävla bra ställe. Liksom.
Indexfonder
också. Ja, indexfonder eller fondrobot.
Mm.
Och det är inte värt att göra den där resan. Men folk litar inte på det. Utan, och där behöver jag väl acceptera så här, nej, jag kan inte rädda alla från att göra de här misstagen.
Men det handlar inte om att rädda dem.
Jo, men jag ser det som det. För jag är så
de
här,
är
för
som barn, Jan. De behöver göra sina egna misstag. De kommer också tillbaka sen till Hudiksvall.
Ja.
Jag trodde vi har en del acceptans att göra där. Och så är vi där i Hudiksvall och tar emot.
Ja.
Med stora armar.
Ja.
När vi kommer tillbaka.
Ja. Ja. Precis. Men du vet så här, det är mycket, absolut mycket känslor. För sen är det ju vissa som är så här, du är en idiot här. Du, titta, nu har jag varit i Mora och hälsat på. Jag bara så här, du vet, jag har bott i Mora.
Liksom. Jag var där också och slog mig på taggbuskarna.
Ja, men typ. Ja, vi går vidare.
Ja. Men det ingår att bli kallad idiot, tror jag.
Ja.
I detta spelet som vi spelar.
Ja.
Mm.
Jag kan ju säga så här, en jättefin grej som jag sa Warren Buffett sa. De frågar ju Warren Buffett så här, men om det är så enkelt att bo i Hudiksvall, varför bor inte alla i Hudiksvall? Och då svarar han så här, för att ingen vill bli rik långsamt.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och det är väl så sjukt sant. Ja. Ska du ta nästa?
Ja. Yeah. If you are going to build Empire State Building, the first thing you need to do is dig a deep hole and pour a strong foundation. If you are going to build a home in the suburbs, all you need to do is pour a 6-inch slab of concrete. Most people in their drive to get rich are trying to build an Empire State Building on a 6-inch slab.
Mm.
Mm. Och vad representerar den här 6-inch slaben liksom? jag förstår det liksom på något vis, men sen så kan jag inte omsätta det i...
Men alltså, så här, om du ska...
Handlar det om alltså, den här kunskapen men, igen?
Ja, yeah. Det handlar om så här, att vi tar André Granström,
yeah,
som är kär del av vår community, och han bygger vindkraft, eller projekterar vindkraftverk.
Mm.
Och han säger så här, det krävs sjukt mycket betong eller cement eller vad det nu är för att sätta upp ett vindkraftverk. För det ska ju stå där i vinden, så det är stor liksom betongklump under.
Yeah.
Och det säger han liksom här också, okej, men ska du bygga en god ekonomi så måste du bygga det på en solid grund, på en stabil och liksom fet grund. Men de flesta försöker bygga ett vindkraftverk utan att sätta den här grunden, utan de har samma grund som det krävs för ett hus. Men ett hus kräver en helt annan grund än ett vindkraftverk. Man kan vara mycket mer slarvig eftersom det är inte en liksom, konstruktion som ska stå emot vinden 100 meter upp i luften. Nej, Och jag tror att han syftar nog på det här med kompetensen. Och jag är absolut där. Och du vet, jag har ju sett de här, du vet, människorna, det är så här, kolla så här, i såptidningar, sådana här liksom skvallertidningar.
Såptidningar?
Ja, men jag såpopera tänkte jag, skvallertidningar. Mm. Ja, men du vet, folk som har haft mycket pengar, artister eller barnstjärnor och sådana, sen har det gått helt åt helvete. För de har liksom inte haft den stabila grunden. Med. Och sen är det vissa som till exempel, ja, men jag vet inte, jag hittar på Patrik Holm eller Björn Ulvaeus eller liksom sådana som tjänade mycket pengar och hade en stabil grund, för de har det ju gått fantastiskt liksom. Så att jag tror, och det är ju här jag är också så här, ta inte genvägar liksom, så här, testa inte liksom så här, ja men krypto, jag har ju varit nego till krypto sen, jag vet inte, 2020 eller 2017 eller när det kom. Liksom när första, ja, den var, vi har ju fortfarande det avsnittet liksom. Och
vi hade ett avsnitt, ja, men tog, ja,
det. Nej, eller, nej, nej, det vi gjorde själva.
Det vi gjorde själva.
Det var så här varning för liksom krypto.
Mm.
Så att jag tror, och här då, vad är då en stabil grund?
Vad är,
ja, men
det
då är det ju så här, ja, men det vi har pratat om nu, så här, okej, okay, men vad är till exempel resultat och balansräkning? Hur flödar pengar?
Mm.
Vad är det här med sofistikerade? Hur tjänar folk pengar i finansbranschen? Mm. Okej, okay, de du ser upp till. Alltså så här, jag kan också vara på så här, Fininsta eller vad fan det heter, eller Finanstwitter. Du vet vad folk lägger ut så här, ja men detta är så här månadens rekommendation och sånt. Och sen tittar jag efter, för då har jag screendumpat det. Sen kommer tillbaka, då har de tagit bort det inlägget för att det gick dåligt.
Aha.
Liksom. Och där är mycket, mycket sådant som, detta är vinnaren du ska ha detta året. Och jag säger, jag har den här tråden, missade du XXX-tåget? Kommer vara en jättebra bild i den tråden om 3 år. Liksom.
Nej, men det är bra att du sa det, att förstå flödet av pengar,
ja,
till exempel, och en resultatbalans.
Ja, kunna alltså så här, ställa sig rätt fråga, ha koll på sitt ego, kunna ha de här, okej, men hur kan jag tjäna mer pengar, hur kan jag sänka mina utgifter, vilka, till exempel, earn while you learn, hur kan jag tjäna pengar när jag lär mig, förstå skillnaden att investera som företag eller privatperson, kunna skillnader på olika skattekonstruktioner, till exempel ISK, KF, AF, förstå liksom, okej, men och varför ska jag inte investera i enskilda aktier? Ja, för att 96% av alla enskilda aktier slår inte ens en räntefond. Ja, av senaste liksom 40 årens avkastning kommer från 4%, alltså från 1500 av 62 000 aktier.
Det är ju vad forskningen berättar.
Ja, forskningen är en solid grund i det där, men det handlar ju mer om bara det forskningen säger. Liksom. Forskningen säger inte så mycket om resultat och balansräkning. Eller det vi pratade om förra veckan. Alltså jag har ju, alltså så här, och det är detta som jag kan tycka är, nu är jag ju lite frustrerad för att jag är på lite dåligt ställe i livet, men jag kan ju uppleva, alltså när jag träffar folk i de här supportmötena, du vet, jag får ju höra allt från att en amortering då är en kostnad eller att det är en utgift, till att när man får ett utlägg att det är en inkomst, eller att då vad ska man säga så här, ja, amortering är en utgift, så att det där är ganska liksom ganska vanligt, och då är det, och för mig är det då tecken, för mig har varit en liten chock, liksom så här, shit, människor kan inte det här. Och sen,
men resultat och balansräkning och vad pengar egentligen, ja, har, som är en utgift, ja, och vad som är en inkomst,
ja, det vi pratar om, för eller hur olika tillgångar beter sig,
ja.
Och sen så blir det liksom så här, och då ska vi ändå säga så här, detta är ändå människor som har ansträngt sig, som är intresserade, som vill lära sig och lägger ner tiden, så all cred till dem.
Yeah.
Liksom, och sen, det är ju lycka att se sen när de fattar och poletten trillar ner. Men om de som är mest engagerade och vill, inte kan, hur är det med alla de som inte ens vill?
Ja, men alltså, deras liv funkar, John.
Ja, frågasätter ju det.
Ja, du får bara vara, jag tror att bara du får vara glad av att folk vill lära sig då,
jag är
hur
jätteglad.
Det fungerar och ja. Att vi får det utrymmet. Att
ja,
människor ger oss det utrymmet,
ja,
som vi, där vi försöker folkbilda.
Ja, absolut. Viset.
Och att du har ju drivit företag så många år. Så för dig är detta liksom helt självklart.
Ja, och för mig är detta så här bra, att jag fattar att det är inte självklart för alla, att vi kan ha de här avsnitten. Liksom. Mm. Ska vi gå nästa?
Ja. Rich people acquire assets. The poor and middle class acquire liabilities that they think are assets.
Mm. Mm. Ja, men det är detta vi pratade om förra veckan. Rika människor köper tillgångar som gör dem rikare. Fattiga och medelklass. Och nu är det återigen, som vi har sagt tidigare avsnitt, det handlar om tänket. Inte nödvändigtvis hur mycket pengar du har på kontot. Så människor med riktänk köper tillgångar som gör dem rikare. Mm. Och det får sen följden i framtiden att de blir rikare. Och detta är också en sån spännande tanke. För ibland så får jag så här argument så här, ja, men om jag vore rik så hade jag också bara köpt de tillgångarna. Jag är så här, ja, du får inte ett riktänk för att du har mycket pengar. Du får mycket pengar för att du har ett riktänk. Alltså så här, alltså du vet, det blir till och med så att människor sätter liksom vagnen framför hästen i det här.
Men alltså de här rika människorna med riktänk.
Ja, de är inte så många.
Vilka är de? För jag kommer bara på Warren Buffett, och nu är det ju för att han är den där fixstjärnan på himlen liksom. Ja. Som äger tillgångar som gör honom rik. Men sen tänker jag, det måste finnas massa andra ju som inte bara
ja,
är rika
det?
På något arv från sin pappa som startade Mars Bar Company liksom.
Ja, ja absolut. Men det är många av dem vill ju inte göra inte väsen av sig.
Nej.
För att man är så här, man inser så här, ja men varför ska jag stå där på något Instagram och berätta, för man inser så här, i vissa fall att jag hade bara tur. Liksom, eller att
ja,
de inser, visst. Eller så säger många är ju där, säger så här, men köp indexfonder.
Ja, men liksom. Jag hade gärna velat se fler.
Vet du vad jag insåg igår? Vi hade ju,
det känns ensamt.
Ja, vet du vad, det var någon som gav mig feedback igår på Patreon-kvällen.
Nej.
Så sa de så här, där är tre personer i Sverige som rekommenderar indexfonder. Och det är då vi, det är Småsparguiden och det är Henrik Tell.
Ja.
Mm. Och vet du vad som är roligt med alla oss tre?
Jag vet inte. Vi känner ju Henrik Tell.
Vi känner Henrik Tell. Jag har ju brevkompis med Andreas på Småsparguiden. Alla läste teknisk fysik.
Det har ju inte med saken att göra. Det tror jag inte har med saken att göra. Men det är ju ett spännande,
ja, men så här,
spännande faktum.
Ja, ja, det är klart. Korrelation och kausalitet, absolut. Men det är ändå lite intressant. Att så här, är det något man drillar?
Det är fall alltså.
Ja, och det är 100% i den populationen.
I den lilla, ja. Mycket, mycket lilla populationen. Jag hade bara viftat bort det. Om jag fortfarande hade varit forskare, så hade jag sagt, så ge mig 100 till.
Ja, men
så
finns,
ser vi vad det
men där finns ju inte så här, för alla andra har ju läst ekonomi eller ekonomer. Okay, eller jobbar i bank.
Hur vill du ta det vidare?
Ja, men jag vill inte ta det vidare. Vi fortsätter med vårt avsnitt.
Ja, men vill
här.
Du inte veta så? Vad spännande. Vad är det i teknisk fysik som gör att...
Men det har inget med teknisk fysik. Jag tror att det handlar om förhållningssättet. Ett, att vi är naturvetare. Två, att vi är väldigt forskningsorienterade. Och vi köper inte att ekonomi är en vetenskap. Utan då blir vi väldigt pragmatiska. Och någonting man läser på teknisk fysik, så är det statistik. Statistik och siffror. Och liksom så här, och så är man ingenjör, och en ingenjör pallar aldrig göra saker i onödan. Och då blir man så här, okej, hur får jag snabbast effekt? Liksom, hur får jag mest effekt för minst insats? Alltså, alltså optimering. Det finns hela kurser i optimeringslära och optimeringsteknik. Och då blir det så här, ja men då blir det ganska enkelt.
Om vi har hittat fler tekniska fysiker som är inom ekonomiområdet, så kanske vi kan...
Ja men hittar man en teknik, bra. Då blir det så här, känner ni någon... Ja, det finns säkert någon. Vi, som är
vi
finansiell rådgivare. Som, det har varit roligt. En teknisk fysiker som är finansiell rådgivare,
ja,
som rekommenderar något annat.
Som jobbar med ekonomi.
Nej, inte jobbar med ekonomi.
Nej,
som är
nej.
Finansiell rådgivare.
Okay, okay.
För att jobba med ekonomi, det finns tekniska fysiker som har liksom
ja,
så här overconfidence.
Ja,
jobbar på banker som är så här, ja men jag kan slå marknaden.
Mm, okej. Okay. Ja. If your pattern is to spend everything you get most...
Va, vänta, vad är det nu?
Jag har läst Rich People.
Ja, men okej, jag skulle säga så här, det andra. Ja, och de fattiga, fattigtänk och medelklasstänk. Ja, då köper man då tärande tillgångar, eller som i forumet ville de kalla det för vilande tillgångar. Alltså saker som under tiden jag äger, de kostar mig pengar. Så de beter sig som skulder. Så jag blir fattigare liksom. Mm. Ja, ska vi ta nästa?
If your pattern is to spend everything you get, most likely an increase in cash will just result in an increase in spending.
Ja.
Yeah.
Jag träffade sådana barnstjärnor förra året, men det var inte barnstjärnor, det var så här unga influencers. Det var ju supertydligt. Du vet så här, det var mycket, märkeskläder, det var mycket liksom, alltså tjäna mycket pengar och liksom slösade mycket pengar. Liksom, ja.
Hade de inte gjort samarbeten så att de slapp betala åtminstone?
Ja, vissa av dem, men inte så mycket.
Nej. Mm.
Men jag tycker vi har varit inne på den. Ska du ta nästa?
In 80% of most families, the financial story paints a picture of hard work to get ahead. However, this effort is for naught because they spend their lives buying liabilities instead of assets.
Mm. Så vi har, förra veckans avsnitt hette ju så här, ditt pengarflöde berättar historien om ditt liv. Och det är ju så här, historien som de flesta resultat- och balansräkningar berättar är ju så här att många måste ha ett jobb.
Mm.
Och att pengarna måste in, annars brinner ekonomin. Pengarna måste in för att betala räntan, pengarna måste in för att betala elen, pengarna måste in för att betala liksom alla de här kostnaderna och utgifterna. Liksom. Så att, och jag har mycket empati. De flesta har det tufft. De flesta har det tufft i ekonomin. Det är därför jag tror för många, som när jag träffar de här unga influencersarna. Du vet, den ena av dem sa till och med så här, ja men pengar eller ekonomi är det där monstret du träffar i slutet av månaden när du måste betala dina räkningar. Och jag var så här, gud, liksom, tänk att ha den synen på ekonomi. Men jag tror att det är ganska vanligt.
Jag tror också det är vanligt. Jag har själv haft den då och då och har den ibland. Bara, vad är det nu jag har handlat för någonting? Ja. Eller vad det är nödvändigt? Ja. Eller liksom, hur mycket har jag nu? Ja, det var mer än jag trodde.
Ja. Och jag hamnar ju också här ibland. Liksom. Så att det är inget konstigt. Men det är ju intressant. Alltså, och det där är verkligen en fråga som jag verkligen skulle bjuda in alla till. Liksom så här. Liksom ta den här kvadraten inkomst, utgifter, tillgångar, skulder som en kvadrat, så som vi pratade i förra avsnittet, och rita upp hur flödar pengarna i din ekonomi. Och så är det så här, är det en enkel ekonomi, är den en stressad eller liksom medelklassekonomi, eller är det en rik ekonomi, och vilken ekonomi är du på väg mot? För jag tror att de flesta,
det är nog det roliga steget, tror jag.
Ja, för de flesta har nog bara liksom så här konstant. Alltså återigen, kanske inte du som lyssnar på oss, för att du är på väg mot en generativ ekonomi. Men liksom, och gärna hade önskat att det gick fortare, som vi alla hade önskat såklart. Men om du tittar i omgivningen, ja då är de flesta på väg mot samma. De kommer ha samma stressade ekonomi när de är liksom 35 som 45, 55 och 65.
Mm.
Liksom. Så att det är tragiskt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och inte att det är tragiskt att ha en medelklassekonomi, absolut inte. Men jag tror att de flesta hade önskat något annat. Och de tror att det inte är för dem. Det är ju det.
Men det är också det, hur ska livet se ut liksom?
Ja. Ja.
Och om man inte har en stressad ekonomi eller liksom, man har en stressad ekonomi för att man skaffar sig saker i sitt liv.
Ja.
Så, men man vill ju ha dem där.
Ja, det
är... av någon anledning, och det kanske är det man måste komma underfund med, varför vill jag ha de sakerna där, ja, liksom.
Men det är så intressant också så här, du vet, ni som följde oss liksom så här, när vi köpte vår Tesla förra året, det var en lång process för oss, vi var ju tittade på en Porsche och sånt.
Ja, vi tittade på massor med bilar, vi tittade inte bara på Porsche.
Nej.
Vill verkligen dra ett streck över den där Porschen.
Ja, men den var fantastisk.
Nej.
Jo.
Nej.
men i alla fall, jag upplevde så här att hade vi inte köpt en Teslan eller Porschen, så hade jag haft liksom jag hade gått runt i livet och funderat, hur hade det varit om vi hade köpt den? Nu köpte vi den och nu har jag upplevt så här, nu har vi inte så stort behov av en Tesla längre. Är du med? Och då är det också så här, acceptera för sig själv. Ja, jag hade det behovet av någon konstig anledning, för jag skulle visa min mamma eller vad det nu var vi kom fram till att jag behövde göra. Eller visa att jag var framgångsrik.
Nej,
eller...
men Jan, du hade lämnat det.
Nej, men det var så.
Ja, okej. Okay.
Och sen så blir det liksom så här, och det är okej. Okay. Men då får jag också vara medveten, okay, vilken bild spelar då den här Teslan? Hur ritas, liksom, hur ser Tesla-pilen ut i vår ekonomi? Mm. Ja, den ser liksom så här, den sitter där på tillgångssidan. Ja, för vi köpte den då för de här 890 000. Och sen fick vi de här 70 000, så vi köpte den för 820 000. Ja, sen vad kostar den? Ja, men den kostar i alla fall, jag tror att nettolöneavdrag på 7 000 kronor för mig, ja, i månaden.
Ja.
Plus den kostar 6 000 kronor i leasing. Mm. Plus den kostar liksom försäkring. Och den kostar liksom el. Så att det är ju bara massa pilar från...
som är ut från vår ekonomi.
Som är ut från vår ekonomi. Liksom, i alla fall till sig 12 000 netto.
Ja.
Liksom för att vi har köpt en liability liksom. Eller så här, ja,
men
en
nu
tärande
nästa
tillgång.
Gång du känner så att du har någonting, jag vet inte vad det kommer att hända,
ja,
något att bevisa liksom, eller något som du måste kryssa av på din bucket list som,
ja, huset var ju också en sån,
jo,
grej som
jag
kände
vet,
att jag
men
behövde...
tror du att du kan så bara luta dig tillbaka då och tänka så här, men det där är bara mitt ego som vill få tillfredsställelse nu, jag behöver inte det här egentligen. Jag kan gå vidare i mitt, ja, liv.
Kanske. Jag börjar bry mig mindre vad folk tycker. Nu kan jag till och med tycka det är lite roligt. Alltså så här, när jag själv får bestämma. Nu för dig som bara lyssnar, du kan inte säga att jag har på mig min favoritflis som jag fick av Karo. Men det är så roligt för att apropå det där vi pratade med korpfirman innan.
Ja.
Så satt jag med denna flisen på
och
ett möte.
Och dina jätteslitna fjällrävenbyxor.
På ett möte med en sån här korpfirma.
Som var klädda i kostym.
Ja, de var klädda i kostym och snoffsigt och fint skulle det vara. Och du vet, och sen min kollega då som, liksom, som jag hjälper då, som bjöd in mig. Vet, de ringde till honom sen och bara sa, du, den där skataren, ska ni ha med honom nästa gång också?
Mm.
Och,
men då, det är för att du bröt av där, de vill ju att man ska se proffsig ut. Eller liksom,
yeah,
så att man kan bli tagen,
precis,
på allvar.
Och
du tänker så, jag kommer ju vara med här i vilket fall, no matter what
och så
you
här,
think. Liksom.
Ja, och jag är så här, ni vill ha grej av mig, det är inte jag som vill ha grej av er.
Mm.
Så att då är jag så här, fuck you. Liksom. men lite, jag är så lite trött på finansbranschen. Och sen det andra roliga var idag, så var jag nere i en reception på ett hotell. Och då säger de så här, ja, är du hantverkaren som ska vara här och fixa idag? Jag bara, nej, jag vill bara ha parkeringsbiljett. Och det tyckte jag ändå var lite roligt. Så att jag upplever att det blir lättare.
Varumärke, Jan.
Ja, så jag upplever att det är lättare och lättare.
Mm. Bra.
Bra. Men så att i alla fall, återigen så här, vilken historia liksom, berättar ditt pengaflöde? Mm. Och så där kan man göra för de stora grejerna, så till exempel för bil och hus. Så vi har ju enorma utflöde i vår ekonomi utifrån vårt hus. Och det är ju därför vi är i det här välj om-projektet, eller jag är där.
Ja,
för jag
först behöver... måste vi verkligen titta över hur enorma de utflödena är. Liksom.
Ja.
Ja.
Ska du ta
vi sista? Hade den sista här nu.
Ja.
By not fully understanding money, the vast majority of people allow its awesome power to control them.
Ja, eller översatt till svenska. De flesta jobbar hårt för sina pengar istället för att låta sina pengar jobba hårt för dem.
Mm.
Liksom, så tänker jag.
Men det står så här, by not fully understanding money.
Ja.
Det är det vi pratade om, att förstå de här flödena i resultaten.
Till exempel, det är bara en grej.
Ja, jag vet, det är en hel lista liksom. Men jag ville bara
Alltså majoritet, precis.
Vad menar han med det? Ja, okej, okay, det är den här kunskapen. Liksom, ja, hur att mina pengar beter sig, hur de kan flöda.
Hur jag kan styra flödet, ja. Hur jag vill ha flödet, hur skapar jag olika flöden? Det där är en sån jättebra reflektionsfråga. Så här, hur ser flödet av pengar ut i min ekonomi?
Mm.
Hur vill jag att det ska se ut?
Ja.
Hur duktig är jag på att skapa flödena? Hur duktig är jag på att styra flödena?
Och sen kan det vara så att man är skitdålig. Men ja. Man kan bli duktig. Ja, men jag vill bara säga det. Därför att det kan vara så att man känner att det är hopplöst. Ja. Liksom. Men det är det inte. Om man nu är dålig från början. Jag är ganska dålig på att skapa flöden in i vår ekonomi. Du är jätteduktig på det. Liksom.
Ja.
Mm.
Och jag menar, och grejen är så här. Detta handlar om i olika områden också. Så för att så här kan man ju resonera till exempel kring tid.
Ja.
Okej, hur duktig är jag på att skapa tid i mitt liv? Du är ganska duktig på att skapa tid i ditt liv. Jag är ganska dålig på att skapa tid i mitt liv. Jag är så här, jag har halvtimmesblock liksom, i mitt liv, till och med kvartsblock ibland, och så blir jag frustrerad när någon är så här halvtimme sen, för jag säger det fuckar upp min kalender.
Det fuckar upp din
liksom, min kalender. Så att jag är till exempel ganska dålig i område tid, eller jag är dålig om andra områden. Men om man börjar få detta perspektivet, så här, men okej, om jag är duktig på att skapa flöde av tid i mitt liv, okej, men då kanske jag också är duktig på att skapa pengar, men jag har bara aldrig gjort den kopplingen.
Nej.
För att det skiljer, till exempel om man tar energi och pengar, hur de flödar, det är ganska likt. Alltså man kan ha, och det, jag ska försöka bjuda in Niklas Delmar här för att prata om energiresultat och balansräkning.
Ja, det är
för han har liksom en hel föreläsning om det där, som jag tror han kallar för energikollen. Och då pratar han om energiinkomster, energiutgifter, energitillgångar, energiskulder. Och för mig är det så här, jag fattar precis. För jag fattar inte energi, men jag fattar pengar. Och då kan jag bara översätta det där. Okej, men energitillgång, vad har jag för saker som skapar energiinkomster i mitt liv? Ja, men jag har min familj, jag har vår bil, jag har min dator, jag har mina teknikprylar. Det skapar energiinkomster i form av glädje, det är liksom harmoni etc. Och sen har jag vissa energiskulder som skapar stress och att jag är irriterad etc.
Det är intressant, för det är inte bara prylar utan också beteenden.
Ja,
ja.
Ja. Och
beteenden i både energi och pengarområdet. Ja.
Men vi har ett avsnitt om det här. Men just det här, okay, hur duktig är jag på att skapa flöden av pengar i mitt liv? Vilka flöden har jag? Hur vill jag att de ska vara? Hur duktig är jag på att styra dem?
Mm.
Och det är liksom, plötsligt är det för någon som lyssnar så här, fem nya frågor. Detta är väl fantastiska frågor att bara gå och bära. Problemet är att de flesta kommer så här, bra frågor. Och sen kommer vidare i sitt liv. För att man inte har något svar direkt på det.
Ja, men de här frågorna är ju superviktiga. Men jag tänker nästan att precis som att man släpper dem bara om man hör dem för första gången och typ inte förstår nästan hur man ska attackera dem.
Mm.
Att man måste nästan prata med någon kompis eller med den man lever med. Eller, alltså någon som är intresserad av att bolla det med en.
Mm.
För det är nog bara då man kan få svaren.
Och
första nivåsvaren. Ja, i alla fall,
och liksom. Bara våga vara kvar i frågan.
Ja.
Och våga så här, jag är skitdålig.
Eller vad innebär det att vara duktig på att managera flödena?
Ja.
För det finns ju, det kommer massa följdfrågor, tänker jag.
Ja, exakt. Exakt.
Mm. De är komplexa liksom på det viset.
Ja. Absolut, absolut. Men det
är därför så här, man inte bara kan svara på dem. Jag är jätteduktig, ja, okej.
Okay. Ja, men så här, jo, men det kan man. Alltså så här, vill man mäta så kan man göra så en skala 1-10. Hur duktig är jag idag på en skala 1-10? Sen lägger du undan den i telefonen och sen gör du detta om ett halvår. Och så här, hur duktig är jag? Så kan du se om du är någon skillnad. Det är ändå subjektivt, liksom. Men vad det sen handlar om konkret, ja, men så här, hur duktig är jag på att skapa, bara för att konkretisera det, så okej, hur duktig är jag på att skapa pengar in? Ja, men om jag driver företag, hur duktig är jag på att ta betalt? Hur duktig är jag på försäljning? Om jag är anställd, hur duktig är jag på löneförhandla? Hur duktig är jag på att ha koll på vad jag borde ha i lön? Hur duktig är jag?
Så skulle du göra en sån study guide för detta? Alltså.
Ja, kanske. Liksom, hur duktig är jag att ta mer ansvar eller ha ett samtal med chefen? Så jag vill ha 10 000 mer lön. Och så säger chefen, inte en chans. Ja, men hur duktig är jag då på att ställa frågan? Så här, men vad skulle krävas för att jag skulle få 10 000 mer lön?
Mm.
Vilka andra arbetsuppgifter eller skulle jag behöva göra? Vilka andra ansvarsområden skulle jag behöva ta? Vilket annat resultat skulle jag behöva skapa? Om jag skapade det resultatet, skulle jag kunna få den löneförhöjningen?
Och det är inte ens knasbollsfrågor.
Ja, det är inte, jag tror inte de flesta tänker på det. Så, men för mig blir detta liksom, okej, där är jag stark i de här frågorna. Men man får bara liksom testa. Mm. Vi går vidare.
Mm.
Bra. Så att nu är det liksom så här, utan några så här reflektionsfrågor som kommer från Kiyosaki. Mycket frågor i detta avsnittet. Men det är ju det som är lite värdet. Mm. When did your financial education begin? Was it within this book or from another source?
Ja, när startade din...
Så när började din finansiella resa, Karo?
Ja,
när du träffade mig.
Nej, det var inte när jag träffade dig. Men för den började ju tidigt. Alltså det får man ju säga, att det började ju tidigt. Att få veta så. Man jobbar hårt, man har ett extra jobb. Och sen spenderar man de pengarna på grejer i garderoben.
Är det så?
Mm. Hur, när började din?
Ja, men alltså, om jag bortser från det där, alltså vad man får med sig hemifrån. Så här, var duktig i skolan så du kom in på ett bra gymnasium. Var duktig på gymnasiet.
Men har det med pengar att göra? Ja, vad gjorde du med dina pengar? Sparade du bara dem när du var liten?
Ja, ja, jag har sparat allt. Sparat godis och sparat leksaker och massa annat. Mm. Så att jag har ju varit en sån saver. Nej, men så här. Först när det var Beas pappa. Mitt ex, som när vi var 15 introducerade oss för aktier och sådant. Och det var jättekul. Och sen var det när jag läste, jag tror den här Rich Dad Poor Dad, rikaste mannen i Babylon. Så att det var ett mycket böcker. Och Klas-Erik, såklart.
Klas-Erik,
ja. Som lärde mig liksom hela företagsekonomi och företagssidan.
Mm. Ja. Men för mig var det nog när vi... började prata om pengar, du och jag, men det var nog inte direkt när vi träffades. Jag vet inte riktigt. Men sen så har det gått i nivåer.
Ja.
Så nu har jag väl kommit här 2022. Juni 2022 var jag inte så intresserad av pengar som du är. Ja. Och jag är inte där heller. November 2022 känner jag så här, jag behöver intressera mig mycket mer. Och det är kul.
Ja, okej. Okay.
Inte ens liksom...
Vad är det som är annorlunda nu då?
Nej, men jag vet inte. Det var nog för att vi pratade om att... jag skulle involvera mig mer på något plan med någon grej liksom i företaget.
Ja.
Och du börjar prata om att Spirekta, ja, men det börjar liksom ta fart lite mer här nu. Och de har kommit med den feedbacken. Så jag bara, vad spännande. Jag vet inte vad som hände i mitt huvud.
Okay,
yes. Jag tror det är svårt att peka på vad det är som händer i ens huvud.
Ja. Ja.
Mm.
Bra, nästa fråga. Hur reagerade du första gången du läste definitionen av tillgångar och skulder? Det här att...
Assets and liabilities, ja. Hans definition av...
Ja, precis. Att en tillgång är något som gör dig rika och sätter pengar i fickan. En skuld är något som tar pengar ur fickan.
Jättespännande.
Tyckte du det?
Ja, jag tänkte så att något har dragits från ögonen på mig.
Alltså. Ja, jag gillade det också. Men sen så var jag så här direkt bara... jag håller inte riktigt med. För där är min sån här... men det var ju för senare, liksom, det är därför jag nu egentligen frångår den till viss del. Att jag vill inte kalla ett hus för en skuld, utan jag vill kalla det för en tärande tillgång, etc. Men jag tycker den är jättebra. Jag blev lite provocerad kanske. Men inte egentligen, inte för att när jag läste detta, då bodde vi i en hyresrätt och sånt. Så att vi har ju aldrig suttit i att vi har haft något investerat i att det ska vara fel. För min mamma, hon håller ju inte med om detta fortfarande. Liksom. Nej. Än med om den definitionen, för där är något investerat i att huset ska vara en jättebra investering. Så att jag är så här, fine. Men
visste du om att Robert Kiyosaki och hans fru Kim,
ja,
att de vid något tillfälle i sitt liv bodde i en bil?
Jag vet.
Men då var de också fattiga, tror jag.
Ja.
Men de använde inte de pengarna de fick in, utan la undan dem.
Ja, jag vet. Jag vet. Ska vi ta nästa? Hur flödar pengarna i er ekonomi? So, which cash flow situation looks most like your life? Hur skulle vi säga?
Medelklass ekonomi har vi. Stressad.
Ja. Jag ska säga stressad på väg mot generativ. Den är absolut generativ i vissa avseenden. Hade vi dratt ner på våra utgifter, så hade det varit generativ.
Ja.
Men
det är också så att då tänker man så, lösningen är att dra ner på sina utgifter. Ja. Och det kanske vi inte ens kan riktigt med vissa utgifter. Liksom. Och då får man fundera så, vill vi då vara i den här generativa ekonomin än? Liksom? Eller vad är det som håller oss kvar i den ogenerativa, stressade? Liksom? Det är sånt som vi tampas med på fritiden nu.
Ja, men det är vårt välja om-projekt just nu.
Ja.
Liksom, så här, är det värt liksom 10 000, 12 000 för en Tesla i månaden?
Ja.
Liksom, Att ja, plockar vi bort den, då plockar vi bort 12 000 i utgifter. Huset, alltså jag skulle säga vårt hus kostar oss 20 000 i månaden.
Mm, så med har, alla...
Ja, men alla kostnader.
Alla kostnader som ja, inräknas.
Ja, ja ungefär. Och då blir det också så här, okej, okay, så,
liksom.
Så 32 000, så en av våra löner går till för att täcka boende. Liksom. Och, då har, just det, och det är inget så här klagomål. Eller något så här. Vi har ett stort hus
som, liksom, vi, har valt
som vi har valt i centrala Malmö, liksom, som är på 250 kvadrat. Men det för mig blev det liksom så här, det blev väldigt tydligt när man då tittar på liksom, hur ser historien ut om ditt liv. Ja, men en av liksom så här, en av våra löner går till bara för att underhålla det där. Och det är frågan så här, vill vi ha det så i framtiden? Sen ska jag också säga att det är ju lite orättvist för att så här, ja men vi har ju värdeökning, alltså så här, vi har ju värdeökningar på våra Lysa-konton, vi har värdeökning på våra investeringar, vi tar utdelning varje år från vårt företag. Mm. Så att vi har den generativa biten också, men då kör jag ju någon mental bokföring där, att de pengarna bara återinvesteras och återinvesteras. Och så är det liksom att...
Men vi köper assets, John.
Jag vet, men på något sätt så är det ändå så här att om jag tittar på vår ekonomi, så det jag ser först är ju medelklassekonomin.
Mm. Men det ser jag också, för det är ju det dagliga,
för det är det vanliga,
eller månatliga kassaflödet, hur ja, det rullar liksom.
Ja, men exakt. Exakt. Och då är det så, för då tänker jag liksom så här, man exkluderar så här, ja men det var ju, vi tog ju utdelning på 500 000 förra året till exempel. Ja men det täckte ju, liksom skulle ju kunna, det täcker ju kostnaden för huset.
Ja.
Till exempel. Så då skulle man ju kunna säga så här, ja men då behövs ju inte den där ena lönen för huset. Men då blir jag helt nöjd i magen, så bara shit, ska jag lita på att vi får utdelning på 500 000 varje år för att täcka kostnaden för huset.
Det känns ju istället skit... för att då amortera känns... eller lägga undan.
Ja.
Ja,
och det känns ju skitläskigt. Så att då är det ju mycket hellre att de där 500 000 varje år, vi har ju amorterat 2,5 miljon på 5 år på huset. Liksom.
Det är ju intressant det där med att gå dit som det är läskigt.
Ja, vadå då?
För då måste man ju se till att man får den där... att man kan ta den utdelningen varenda år.
Ja.
Så det blir också en stress i vilket fall. Ju.
Ja, ja.
Eller jag vet.
Ja, förutom när den är så hög att den går räkna på 2% eller liksom att den blir garanterad. Men,
att den kan bli garanterad.
Ja, men eftersom vi har liksom ganska mycket liksom aktier och allt gick ju 30% ner i år. Ju. Ja. Eller 10%, vi har ju mest globala indexfonder. Så att jag skulle säga så här, vi lever enligt en stressad ekonomi, men handen på hjärtat så är vår ekonomi nog mer slagtiltad mot en generativ ekonomi. Mm. Och hade vi liksom tagit bort vissa av medelklassaspekterna i vår ekonomi, så tror jag att den hade varit generativ. Mm. Alltså att man hade kunnat leva på den. Mm. Ja. Något annat än ditt hus, är det något som du har trott har varit en tillgång som senare har visat sig vara betett sig som en skuld? Jag skulle säga svaret är nej. Vi har varit ganska på det klara med att bil kostar pengar, vi har ingen båt, vi har inget fritidshus, vi vill inte köpa något fritidshus. När andra är så här, köpa ett hus i fjällen, så är jag så här, nej. Så att nej, sen har vi förlorat massor pengar på massa konstiga grejer vi har investerat i och sånt. Men det har ju liksom ingått i spelet att investera.
Ja, precis.
Tänker jag.
Mm. Och jag har väl haft lite sådana små grejer i garderoben och väskor och sånt som jag har tänkt så. Det här behåller sitt värde och jag kan sälja det sen. Eller det kanske till och med går upp för det är Phoebe File som har designat den här.
Mm.
Men det är inte så. Står det där?
Okay.
Man jobbar i det området man kan, ja.
Okay. Men hade du inte någon sån väska som var värd pengar? Den som du hade köpt någonstans?
Phoebe File.
Ja, det var den. Okay,
ja,
det var...
ja, nej, den är nog inte värd. Okay. Jag köpte ju den för 3000 på eBay med äkthets... det är en äkta och den kostade så 11 000 för den som handlade den ursprungligen. Okay. Jag hade aldrig lagt 11 000 på en väska.
Nej. Ska vi ta vad säger? Ja. Ska vi ta nästa fråga då? Eller nästa post? Är jag fråga? Yeah.
Och nu står de på engelska, men du börjar översätta dem här nu, för att vi har fått feedback på att vi inte ska ha så mycket engelska här.
Ja. Men läs den på engelska.
Would you agree with this statement? What is missing from most people's education is not how much, how to make money, but how to manage money. Why do you agree or why not? Ja.
Absolut. Ja, eller både och. Jag skulle säga att de flesta är ganska kassa på att tjäna pengar. Att
de flesta... men det står how, it's not how to make money. De flesta vet hur man tjänar pengar.
Ja, men det jag inte håller med om.
Ja, jag tror du har rätt. Och sen...
för jag tror att de flesta vet inte hur de ska tjäna mer pengar.
Nej.
Och de vet inte hur de ska managera sina pengar.
Mm.
Så att man är liksom
lös. Det vanliga är att man skaffar sig en lön bara typ.
Ja. Mm. Och sen är man så här, kollegorna är så bra så jag måste vara lojal mot dem så jag kan inte byta jobb liksom, för att höja min lön. Liksom. Så att, och de flesta är rädda för att starta företag. Och
eller bara göra någon frilansgrej vid sidan av.
Ja, eller liksom att våga ta betalt, det är fult i Sverige. Liksom. Mm. Man vet inte om man, jag vill inte sätta mig på någon piedestal. Jag är också där, tar för lite betalt och också rädd för att nej och etc. Så att jag tror att det är, liksom, det är en resa.
Mm.
Det är en resa man gör, men så här, generellt så skulle jag säga att nej, i Sverige saknas, vi får inte lära oss i skolan varken hur man sparar och investerar sina pengar och vi får inte lära oss hur man tjänar pengar. Nu har det blivit lite bättre med så här ung företagsamhet och sånt, men nej. Ja. Vad tänker du?
Men börjar det inte bli lite större i alla fall med passiva inkomster? Bara själva uttrycket?
Nej. Jag ska tvärtom säga nästan att det har blivit lite mindre på senare tid.
Mm.
Det här är fortfarande lite så här fire och sånt, men det är ju en jätteliten community.
Det är en liten community.
Ja. Mm. Ska vi ta nästa fråga?
Ja. Yeah. Rich Dad told the boys that it's not the numbers that matter in accounting, but what the numbers are telling you. What story do the numbers in your life tell you?
Mm. Ja, precis. Jag gillar jättemycket så här. Jag har till och med dratt det så långt till Spirekta. Det var ett så här ekonomiverktyg. Där pratar vi så här, mät inte det du inte tänker analysera eller göra något åt.
Mm.
Så att vad berättar den här historien? Liksom. Vilken historia berättar numren i vårt liv? Nej, men jag skulle säga så att de berättar ganska mycket så här var vi har varit och vart vi är på väg. Att ja, vi har försökt prioritera, vi har försökt ta genvägar för att bli rika snabbt.
Yeah.
De berättar att idag så är vi med på den där Warren Buffett, bli rik långsamt, berättar de. Det är bara att titta, hur har vi placerat pengarna?
Mm.
Våra pengar berättar att vi lägger ganska, vi har historiskt lagt mycket pengar på utbildning, till exempel. Våra berättar att vi värderar vardagsrikedom, skulle jag säga, ganska mycket. Att vi har haft eller har städning. Vi har berättat definitivt att vi inte är duktiga på att underhålla vårt hus. För att det är mycket hantverkare. Vi gör väldigt få saker
vi gör själv. Inte det själva.
Så att,
men där handlar det också om att den tiden vi lägger, den lägger vi inte i vårt företag. Om vi nu skulle ut och klippa träden själva eller städa själva.
Vi har pratat om att precis.
Den tiden kostar ju också.
Ja, absolut. Jag säger inte att det är rätt eller fel.
Nej.
Alltså så här, det är inte negativt, utan det är ju detta som jag tycker är fascinerande. Ge mig en persons resultat- och balansräkning och jag kan berätta ganska mycket om hur den personen lever sitt liv.
Mm.
Är du med? Jag skulle säga så här, vår balansräkning berättar att liksom företagande är viktigt i vårt liv. Det berättar att vi prioriterar barnen ganska mycket.
Mm.
Det berättar att vi prioriterar till exempel bra mat. Det är liksom mycket liksom ekologisk mat, det är hemlagad mat, det är väldigt lite liksom, vad heter det, takeaways och sådant. Ja, vad berättar siffrorna?
Berättar också att vi har ett husdjur som kostar en massa pengar.
Ja, precis.
Jag tänkte på det, hon är ju liksom en sån supermysfaktor i vårt liv och det blir bättre för varje år.
Och det är precis, och det är roligt. Det
kostar mycket pengar i försäkring, jag såg det häromdagen vad det var.
Ja.
Inspirerta. Och sen maten som ska vara veterinärmat och sånt.
Ja. Ja.
Ja.
Nej, men, och det blev precis. Och det blev liksom...
som att man bara sa, det är bra.
Ja.
It's okay.
Ja, precis. Mm. Och återigen, och det är detta som är så intressant, att liksom ekonomin, det blir, liksom så här, det blir ett perspektiv att titta på sitt liv. Och det är därför jag till och med också ibland säger så här, men ekonomi är penseln du kan måla ditt liv med.
Ja.
För att du kan säga så här, detta är de flödena och det jag har. Okej, vad vill jag ha istället? Och vi hade en sån kväll på, liksom, med det här spirektaverktyget. Där har vi såna temakvällar en gång i månaden. Och det var så roligt för att, och det finns också som så här poddavsnitt som man kan lyssna på. Men då hade vi en kväll där vi pratade om privatekonomiska nyckeltal. Och då var det en kvinna som var så här, men jag ska träffa en, hon var så här, men jag vill träffa en man. Och då var så skämtade hon lite så här, ska jag lägga in min man här, min framtida man i min resultat- och balansräkning? Och så jag så här, ja, alltså så här, om det nu är viktigt för dig att du vill träffa någon, gör en kategori, en utgift, ska du börja med, hur mycket lägger du på att du utekvällar, på att träffa på restaurangbesök eller på dating, liksom på dating eller på fina kläder
eller på match.com eller match.com eller att det syns i ens balansräkning att man
resultaträkning
att man prioriteras.
Så, så att, och där, och Moa är också inne på det här spåret från ett helt annat perspektiv. Då hon är också så här, om jag tittade på ditt kontoutdrag, syns det att hälsa är viktigt? Syns det att generositet är viktigt? Syns det att bil är viktigt? Syns det att bra mat är viktigt? Så att liksom så här, det går inte, och det är ju detta som är så fascinerande, för du kan inte separera din ekonomi från ditt liv.
Mm.
Det går liksom inte. Utan liksom, och det är därför som ekonomin berättar ju så sjukt mycket. Så sjukt mycket om en. Vilket är, och då blir för mig blir det också, för då är vi där på flödet igen. Hur kan jag styra det här? Liksom.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja, och sen så berättade det att det är en stressad ekonomi för att det är höga utgifter. För det ligger vad? 50 000 i utgifter per månad.
Ja.
Yeah. Ish, liksom. Mm. Så att där är ju liksom så här 50 000 måste in.
Mm. Ja. Yeah. When was a time in your life that a seemingly positive accomplishment, such as a promotion or raise, didn't lead to the balance sheet result you expected?
Bra, okay. så när man har lyckats med någonting, som till exempel en befordran eller någonting, löneförändring som inte ledde till den förändring som man tänkte.
I
balansräkningen. Alltså det kommer ju från boken när han liksom kommer och säger så, nu vill jag ha en löneförhöjning och så får han en lönesänkning. Nej men jag tänker att det är ganska många tillfällen i mitt liv där jag tycker så här, nu har jag gjort bra saker och sen i efterhand har jag insett hur lite jag har fått betalt. Alltså även om jag tjänar bra och är duktig så här, så upplever jag så här, hade någon tittat utifrån så hade de så här konstant sagt att jag är underbetald. Det var någon som till och med sa så här, att jag hade gjort ett jobb åt ett konsultuppdrag, för jag har ju liksom alltid gått och tänkt så här, hur vore mitt liv om jag vore managementkonsult? Så jag liksom är det på, i min Batman-karriär ibland på kvällar och helger. Och så var han så här, så levererar jag liksom en rapport och en modell, och så tyckte jag så här, ja det var bra betalt, jag fick 100 000 för det. Och sen var så här, du vet, hade McKinsey satt sin logga på detta hade de tagit 1,5 miljon. Och då var jag så här, ja fuck.
Men det är väl bra att veta. Hur skulle du annars kunna veta det?
Nej, det hade jag inte vetat. Så att,
du inga sådana kontrollfrågor? Så, vad är detta värt för dem?
Nej, för att det dumma är ju så att jag gör ju ofta saker för att jag tycker att det är roligt.
Mm.
Så att jag är ju inte så att maxa pengarna. Hade jag velat maxa pengarna, alltså återigen.
Du vet, kan så här, inte ha så steg ett. Det är roligt detta. Steg två.
Jo.
Hur maxar jag pengarna?
Yeah.
Vad är det värt för dem?
Ja. Yeah.
Men du pratar ju ofta om värdet, att ha betalt ut efter vad något är värt för den andra.
Jag inte vet,
vad
du problemet är att jag tycker inte att jag är värd så himla mycket. Så då blir det liksom, det där är ju min så här självkänsla.
Ja, men jag vet inte om du ska ha en sån här förhandlare med dig.
Mitt liv hade ju varit, vi hade varit minst dubbelt så rika om jag hade haft det.
Ja.
Minst. Kan vi gå vidare nu?
Prata med Moa om detta.
Ja, absolut. Har du haft något sånt?
När jag har tyckt så att jag har fått en löneförhöjning. Ja, men då när jag gick från att vara
student till doktorand.
Till att vara då antagen doktorand och inte hade 14 000 utan 19 000 va?
Ja, jag vet inte.
Whatever. Jag tyckte inte det kändes ett skit kan jag säga.
Nej.
Det gick förmodligen bara till någon sån extra mat eller något.
Ja.
Det bara användes upp på en gång.
Ja, och det var ganska underbetalt. Men du kanske inte förväntar dig mer. De är duktiga på universitetet att inte skapa några förhoppningar.
Alltså om jag någonsin får jobb på universitetet igen så kommer jag löneförhandla. Och om jag då liksom inte får löneförhandla så får jag säga så, men då är detta en dealbreaker. Det är ingen löneförhandling här.
Ja.
Jag kommer förmodligen inte ens söka mig till ett sånt jobb. Jag kommer aldrig mer att söka mig till ett jobb där det inte finns löneförhandling. Men det är ju fruktansvärt att titta tillbaka och bara ha accepterat.
Ja,
vet du, jag läste om en manlig barnmorska.
Ja.
Han hade mer än de kvinnliga betalt.
Ja.
Och varför hade han det? För att han hade löneförhandlat. På ett ställe där de sa att man kan inte löneförhandla här.
Ja.
Förstår du, Jan?
Ja. Ja,
man får vara lite knasboll.
Ja.
Bara, okej, men hur kan vi löneförhandla då?
Ja, ja.
Man kan inte det här. Jo, men om vi skulle kunna göra det.
Ja.
Hur skulle det gå till då?
Ja, eller byta till ett annat ställe där man kan vara barnmorska.
Där man kan löneförhandla.
Ja, mm. Ja, super. Mm. Ska vi ta sista frågan som är avsnittets titel?
Ja, how many days forward could you survive if you stopped working today? Does that number surprise or frighten you?
Ja, jag tror detta kommer vara lite så här läskigt, för jag tror vi har två helt olika bild. Jag visste ju inte den här frågan skulle komma. Så jag gjorde
du har ju kollat upp det, ja.
Mm.
Jag har inte kollat upp det.
Mm, om du skulle gissa.
Jag vet inte.
Ja, men så här,
ett år kanske.
Ett år?
Ja.
Okej. Okay. Och vad tycker du om det då? Är det mycket eller lite?
Lite.
Okej, okay, så mycket skulle du vilja ha?
Inte stående på bankkonto, men jag skulle vilja ta så 4-5 år.
Hur hade det känts då?
Ja, men det hade känts så. Det kan vad som helst hända. Jag kommer lösa den situationen. Det hade man säkert gjort på ett år också.
Du fattar så här, det är så här, hur ovanligt detta är även med ett år.
Vilket? Att ha ett år, ja.
Ja, att klara, ja, det, klara ett år.
Jo,
utan,
men man,
om man
det kan vara så
jobba.
Att man inte ens har två månader, Jan.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, alltså, det,
men jag vet ju hur
alltså,
det är.
Alltså, hur har han formulerat frågan? Hur många dagar?
Ja, ja, hur många days, ja.
Så att du vet, så här, tänka i månader eller år är ju för de flesta helt ouppnåeligt, där de är nu.
Mm.
Men, okej, okay, så 5 år. Eller vad sa du? Ett år tror du?
Jag tror ett år, ja.
Ja, och sen sa du för att du tror att jag...
Nej, men för jag vet hur du är, att du sätter liksom av och ska ha massa extra tid och där saker kan gå åt skogen liksom. Mm. Måste ha tid på sig att kunna välta upp kärran igen liksom.
Okej. Okay. Så att, vad är
hur
det?
Många dagar är det jag?
Ja, men jag gjorde faktiskt isberäkta, så gjorde jag faktiskt över, så jag ska faktiskt lägga in detta som en funktion.
Ja, för hur många dagar klarar du dig utan lön?
Ja, precis. Utan, då får man ju bara liksom, för det är så här, man får titta på tillgångarna och sen dividerat med liksom utgifterna ish liksom. Så att jag tror att det handlar om vilket liv man vill ha, tror jag. Räknar vi på 50 000 då blir det ju typ 600 000 om året i utgifter. Då skulle jag säga någonstans, nu blir det som antikrundan. Ja, men någonstans mellan 5 och 10 år.
Jaha, det låter jättekonstigt. Och sen har vi typ nada.
Ja, ja.
Sen har vi inget kvar.
Ja.
Det är ju jättebra ju.
Jag tycker det
känns jättekonstigt också, helt passiviserande på något vis. Man ska nog inte ha så jävla mycket.
Alltså, men alltså, nu pratar jag inte det, vi pratar inte pengar på bankkontot, utan nu pratar vi så här, då hade man ju fått omvandla de pengarna som man har på liksom Lisa aktier.
Ja, ja, absolut. Efterhand. Jo, men så tänker jag också.
Ja. Så liksom.
Yeah.
Så att jag tror, och då har jag inte räknat med att om vi så hade sålt huset.
Nej,
hade vi
okay.
sålt huset så hade det minst dubblats.
Mm.
Och du vet, förstår du, det är därför jag är i den här välja om, för då är det så här, alltså vi skulle kunna checka ut helt snart.
Mm. Det finns säkert andra också som lyssnar eller tittar som också skulle kunna checka ut.
Ja.
Och så väljer man typ inte det.
Nej, utan springer man runt med någon jävla livsstil här nu. Att man ska finansiera det här Teslan på 12 000 kronor i månaden.
Jo, men då får man, ja, precis som du säger, man får välja om eller välja bort.
Mm.
För att då har ju ändå Teslan varit viktig för oss ju.
Mm.
Eller så får man säga så, men då har vi inte bil då. Eller då har vi en annan bil.
Mm.
Är du med?
Mm.
Att då, jag tror det, för mig tar det lång tid att välja om.
Mm.
För att det är som att hjärnan måste vänja sig vid att tänka de stegen och vad som skulle vara istället.
Mm.
För att annars blir det som ett tomrum som man inte vet ska, vad det ska vara där.
Mm.
Om man nu skulle välja bort bilen och huset. Och, det är en jobbig känsla liksom.
Mm.
Vad tänker du?
Nej, jag tänker att innan denna frågan så har jag inte satt nummer på det själv.
Nej.
Liksom. Och tanken så här, ja, men om vi hade plockat bort, alltså, det är klart man behöver ett annat boende. Men om vi hade så här, ja, men vi behöver inte maxa med ett stort hus, vi behöver inte maxa med en bil. Då hade vi kunnat ha kanske 10 år, 15 år, 20 år. Det utan att det hade behövts pengar in.
Mm. Men vad skulle vi gjort med det?
Ja, det är därför vi har projekt som heter Välj om, för jag har inte en aning.
Och jag tänker att om ni som lyssnar och tittar att det kan liksom verka och, så ska, lite förmätet av oss att ja. Vi sitter här och bara, åh, ska vi ha detta? Ska vi välja om det här fantastiska livet som vi har?
Det är inte så det känns.
Nej, men, det är aldrig så det känns när man sitter där och det, vi skulle ju känt samma om vi hade varit någon annanstans och funderat över hur ska vår framtid se ut? Liksom.
Ja,
och så sen, att det kvittar var man är, tror jag.
Ja, och sen skulle jag väl också säga så här att ett, vi har varit på denna resan i snart 20 år. Och det vore väl fan, alltså det har varit större anledning att sluta lyssna på oss om vi har varit på denna resa i 20 år. Och var så här, hur länge klarar ni? 30 dagar. Så här, diskvalificerat sig själv.
Ja.
I det där. Men det blir ju liksom så här, det kastar ju ljus på den här frågan, vad vill man? Och jag sticker inte under stol med så här, jag har ju liksom så här massa issues med det här, att jag är rädd, och vad ska andra tycka, etc. Liksom.
Mm. Men det är därför som jag tror också att man får lov att göra förändringar lite långsamt.
Mm.
Bara man sätter igång processen
mm.
så har man ju påbörjat någonting. Liksom.
Ja, precis.
Det behöver inte vara så beslut imorgon.
Ja. Spännande. Då yeah. tänker jag att vi är klara för idag.
Det är roligt att vi har haft sån parterapi här med vår ekonomi. Ja.
Ja, men förhoppningsvis kan det inspirera och avdramatisera det.
Ja, hoppas liksom, det
är i alla fall, det är i alla fall min förhoppning. Mm. Men jag tänkte säga stort tack till dig tack. Som har lyssnat och som följer oss, som stödjer oss, som är på Patreon, är i forumet, kommer med feedback om det och massa och annat. Mm. Så att vi uppskattar det och hoppas att vi ses i forumet och kan fortsätta den diskussionen där. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.